Välkommen till Skånes taltidning nummer 10/2017, mjutinningsdag fredag den 10 mars. Solen gick upp 6.35 i morse och går ner igen klockan 18 prick. I studion Mats Sundling och Åsa Kjellman Irisi och tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
Nedläggningen av ögonmottagningen på Ystad lasarett väcker politisk strid.
Telegram, tidig upptäckt och behandling viktigt vid gula fläcken. Och synskadade Brian McKeever, 20:e man i Vasaloppet.
Hur är det att ta sig fram i kollektivtrafiken om man inte ser? Det provade anställda på Skånetrafiken i förra veckan.
Jag ska sätta hela mitt yrkesliv på att jaga hållplatsutrop nu.
Och det blev en lärorik dag.
Mera kollektivtrafik. Lund har nu börjat grävas upp där spårvagnarna ska fram. Och här är de värsta fallgroparna.
Och mera Lund, där vänsterpolitiker överklagar färdtjänstbeslut.
Syntolkning är väl bra, men dansa själv gav mer smak. Vi ska till en workshop där synskadade fick närkontakt med danskonsten.
Öppnat och stängt med fet gås och fars hatt.
Och sen väntar en resa i tiden med hjälp av arkivet och vår gamla chefredaktör. Vi ska till Irland, året är 1992 och vi besöker en skola och äldreboende för blinda.
Evenemangstips med operamani, stå upp, komik och Pippi Långstrump.
Och kalendern med parlamentsval och pidag.
Anslagstavlan med regionala och lokala meddelanden, referat samt ändringar i kollektivtrafiken.
Och allra sist, som alltid, redaktionsrutan.
Ögonmottagningen vid lasarettet i Ystad kommer att läggas ner. Det beslutade sjukvårdsnämnden Kry nyligen som en del av ett större besparings- och budgetpaket. Men förslaget mötte hårt motstånd från flera håll.
Inför nedläggningsbeslutet sa Maria Nyman Stjärnskog, socialdemokrat och ordförande i sjukvårdsnämnd Kry, att det inte var besparingskrav utan missnöjda patienter och sjukskrivningar bland den fasta personalen som var huvudanledning till den planerade nedläggningen. Mottagningen är redan avakkrediterad sedan tidigare och operationerna flyttade till Kristianstad. Och patienterna i Ystad, de har ofta röstat med fötterna och sökt sig till de privata alternativ som finns i staden.
Och nu tittar vi ju framförallt på att det finns en överetablering i Ystad. Ögonverksamheten är ju ett vårdval, vilket gör att många har redan valt andra mottagningar. Så patienterna har tillgång till bra ögonsjukvård. Det finns två privata aktörer i Ystad redan nu,
sa Maria Nyman Stjärnskog. Beslutet om nedläggning togs nyligen av sjukvårdsnämnd Kry som bland annat omfattar just Ystad. Men alliansen reserverade sig mot detta medan Vänsterpartiet, som inte hade en ordinarie ledamot med, lämnade in en protokollsanteckning, som det heter. Vänsterpartiet menade att det var principiellt fel att de enda aktörerna inom ögonsjukvården i Ystad i fortsättningen kommer att vara privata, men bägge sidor på den politiska skalan var överens om att det saknades fullödig information om nedläggningen och hur den skulle påverka personal och patienter. Per Einarsson, kristdemokrat och andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Kry, var en av alliansens undertecknare som reserverade sig mot beslutet.
Ska vi fatta beslut så måste vi ju ha bästa möjliga underlag. Så att man kan säga att det var undermåligt förberett. Det fanns här, bara på en liten rad, så stod där ögonfilial Ystad. Där vill vi ju bland annat få frågan vilka konsekvenser kan detta få för de invånare som har varit hänvisade till filialen i Ystad och så vidare. Det måste framgå av handlingarna. Då ville vi att det här skulle komma tillbaka, framförallt för att få en bättre beskrivning. Så heter det ju att vi vill återremittera förslaget.
Förslaget om återremittering röstades ner och det var då som själva alliansreservationen kom till. Också Vänsterpartiet menade att de styrande, alltså Socialdemokraterna och Miljöpartiet, informerat allt för dåligt om vad en nedläggning av ögonmottagningen i Ystad skulle betyda.
Jag
höll
nästan på att missa det i texten först.
Anita Pettersson är vänsterpartistisk ersättare i sjukvårdsnämnd KRY.
Det stod en rad i den här budgeten, en rad om ögonmottagningen och då vilken summa man skulle spara. Det var allt som fanns. Det behövs ju lite mer förklaring till varför man gör saker.
Kom det fram någonting under sammanträdet som klargjorde det, tycker du? Eller efteråt?
Nej, jag tycker inte det. Inte som jag kan minnas. Jag minns nu bara det att vi var fler som av samma uppfattning att det här var alldeles för otydligt.
Per Einarsson från Kristdemokraterna, en av undertecknarna till alliansens reservation, tycker dock efter att ha tagit del av informationen kring nedläggningen att den går att förstå.
Jag är lite mindre orolig idag, för det har ju också framkommit att det finns två ögonmottagningar som är väl ansedda enligt de beskrivningar vi har fått.
Och det spelar då ingen roll om de drivs privat eller i regionens regi?
Nej, man kan väl se det att från början var detta ju en fullgod mottagning. Och när Region Skåne inte kunde leva upp till de målen man hade satt så fick ju mottagningen avvecklas. Och de privata alternativen är ju också något vi vill uppmuntra till.
Vänsterpartisten Anita Pettersson är dock fortfarande lika kritisk när det gäller bristen på information. Men till skillnad från allianspartierna är hon principiellt emot att privata vårdgivare tar vid.
När det gäller vård, omsorg och sådana här saker så är vår åsikt att det ska inte vara någonting man bedriver för att tjäna pengar på det. Utan det ska ju, allting ska gå tillbaka till människorna som behöver det här, patienter och så vidare, eller de brukar. Det är vår inställning.
Det avslutade Anita Pettersson, vänsterpartistisk ersättare i sjukvårdsnämnden KRY inom Region Skåne. Och Vänsterpartiet tyckte också att det hade varit bättre med skattehöjningen nedläggning. Vi hörde också kristdemokraten Per Einarsson, nämndens andre vice ordförande. Och ögonmottagningen vid lasarettet i Ystad är igång april månad ut. Reporter var Dodo Parikas.
Telegram. En stor studie från Lunds universitet och Svenska makularegistret visar att tidig diagnos och behandling är viktigt för att behålla synen vid åldersförändringar i gula fläcken. Märker man att det är något konstigt med synen bör man kontakta en ögonklinik snarast. Och optiker kan också ta en näthinnebild som kan visa på förändringar. Det ser Aldana Rosso, forskare vid institutionen för translationell medicin, i ett pressmeddelande. Och vi kan tillägga att translationell forskning innebär att sjukdomsproblem som identifieras i sjukvården sen får ligga till grund för laboratoriebaserade studier. I den grupp som vid diagnostillfället hade synförmåga över gränsen för hjälpmedelsbehovet hade 80% bättre eller bevarade synförmåga efter behandling. Av de som före behandlingen behövde synhjälpmedel fick 40% bättre syn. Uppskattningsvis 30% av svenskarna som är 70 år och äldre har någon form av åldersförändring i gula fläcken. Av resultatet i studien framgår också att det inte finns någon skillnad i behandlingsresultat mellan olika läkemedel.
Kanadensaren Brian McIver körde i söndags in på 20:e plats i Vasaloppet. Han förlorade synen i 20-årsåldern på grund av Stargards sjukdom och har sedan dess tagit 9 guld i längdåkning i Paralympics. De 3 senaste i Sochi-spelen för 3 år sedan. 2010 blev han den första kanadensaren någonsin som kvalificerade sig för både OS och Paralympics. McIver skidade de 9 milen på strax under 4 timmar, 2,5 minut efter segrande John Dahl från Norge.
Hur är det att ta sig fram med kollektivtrafiken när man inte ser eller ser väldigt lite? Ja, det testade ett 30-tal personer från Skånetrafiken i förra veckan. Iförda svarta ögonbindlar och olika glasögon som begränsade synen gav de sig gruppvis ut på olika uppdrag i Ystad. Ledsagare från SRF följde också med. Några fick i uppdrag att ta sig till akuten, en annan grupp skulle till kommunhuset och så vidare. Men gemensamt för alla var att de behövde åka kollektivtrafik för att ta sig dit.
Vilken buss ska vi med?
Kan man, till hållplatsen.
Ja, med mycket begränsad syn eller ingen syn alls lyckas alla deltagarna att ta sig till busshållsplatsen. Men till sin hjälp så har de också flera ledsagare. Men sen när bussen anlände så var den stora frågan om det var rätt buss. Björn Wedeby arbetar som marknadsansvarig inom bruttoavtal på Skånetrafiken.
Djupseendet är inte lätt.
Jag
tar en ledstång här så tycker jag att den är där.
Du tar framför den. Du pratade om utropen här.
Ja, tänk vad viktigt. Nu jagar vi rätt så bra på att vi ska se till att det alltid funkar. Men det här är ju ett typexempel. Hur ska vi veta var vi ska stiga av nu?
Kommer det sig att de inte funkar då? Tog du reda på det?
Ja, det var något tekniskt fel och de var medvetna om det. De hade försökt att åtgärda det men inte lyckats.
Nu stannar det någonstans här. Fick du som ledsagare rycka in här?
Ja, jag fick göra det.
Så, det är en liten glapp.
Känns som jag får ta ett...
Fyra! Har du tappat bort några?
Ja, det har jag. Men här kommer de. Jag har hittat dem nu.
Men om man är helt blind, hur ofta har man ledsagare?
Jag skulle ha haft alltid kanske. Nej, det känner jag ju. Göta, Peter.
Man märker hur mycket man lyssnar på vilket håll rösten kommer ifrån.
Jag ska sätta hela mitt yrkesliv på att jaga hållplatsutrop nu.
Vänder vi oss om?
Ja, man till...
Nej, och så går vi rakt fram.
Utan utrop blir det svårt att veta var man befinner sig. Och Snezana Milivojevic, som är ordförande i SRF Ringsjöbygden, berättar varför man tycker att det är bra med såna här workshops.
Detta är en uppföljning kan man säga. Vi har ju arrangerat lite workshop i Eslöv bland annat i 2 år för politiker. Och det har också Skånetrafiken varit med, bland annat från trafikledningen. Så på den vägen är det. Vi fick en möjlighet och vi tog den. Och jag hoppas att de ska få lite tänkvärda saker som de kan använda inom sin organisation. Både vad gäller planering, kommunikation och kanske även massa färdtjänst. Att man använder det till kollektivtrafiken. Att det fungerar ledstråk, ledning, vad heter det, ledsagningsplatser och lite så.
Har du själv några idéer på vad du skulle vilja att de fick med sig som de skulle kunna förändra?
Alltså jag som brukare eller som resenär och som inte ser. För mig som resenär till exempel spelar det ingen roll vem som bestämmer att spårändring ska ske. Men det måste ju vara utrop. En fördel är ju att om du har ett ankommande tåg att du redan på tåget får reda på att det är spårändring. Eller att till exempel perrongerna är skottade så man känner ledstråken. Man ser ju inte skyltarna. Så att det är ju ett problem för mig som pendlar dagligen om det inte fungerar. Men sen vem som har ansvaret, det är ju liksom inte jag som bryr mig om det utan just att det fungerar. Att tågen inte blir inställda 2 i rad eller så. Tågvärdarna är ju väldigt vänliga. Man brukar ju fråga, liksom, är det fortfarande spår 1 eller 2? Och då tittar de i sin mobil och berättar, ja men det stämmer eller det är spårändring. Så att ibland så får man det i förväg innan man kommer till så att säga där man ska byta tåg.
Vad brukar reaktionerna vara från de som har varit med? För ni har ju anordnat sånt här innan.
Ja, alltså de som har varit med, de har ju sagt att de har fått med sig mycket tankar. Och jag hoppas ju verkligen det. Det är ju det som är syftet, att man ska se hur det är, uppleva. Och uppdraget idag var ju att de skulle öva hur det är självständigt att orientera sig i stadsmiljö och även använda kollektivtrafiken.
Efter någon timme så återvänder alla efter att ha både åkt kollektivtrafik och promenerat runt på stan. Björn Wedeby, som bytt från att se lite grann till att inte se något alls, kommer in arm i arm med en kollega och med en vit käpp som han ganska ovant känner sig fram med.
Vi är inne på rummet nu.
Kan vi öppna nu?
Ja.
Hej!
Ja, det var en intressant upplevelse.
Hur har det gått?
Det var intressant. Otroligt intressant upplevelse. Lärorikt.
Kom ni fram till akuten?
Nej, det gjorde vi inte. Det hann vi inte. Vi hade för snålt med tid.
Så var stoppar ni?
Så vi, den som det visste. Vi var en bit upp i stan och sen vände vi. Så vi var ute och gick istället och det var väldigt lärorikt. Och även med ledsagare så var det ganska tufft. Väldigt tufft, väldigt otränat och obehagligt faktiskt att man skulle gå in i någonting. Så att utan ledsagare måste det vara väldigt svårt.
Men i din yrkesroll, kan du ta med dig någonting av det som du har lärt dig här?
Det lovar jag att jag ska göra. Massor. Framförallt så tror jag att vi har ett ganska bra system, men det som är mycket anpassar vi oss efter funktionsnedsättningar. Ju. Men det är ju viktigt att se till att det alltid är igång och alltid fungerar. Det är väl uppföljningsverksamheten som är extra viktig.
Samuel Sjödin. Jag jobbar med utveckling av stationer.
Fick du vara helt blind eller var du synnedsatt?
Jag hade en synnedsättning, grå starr eller liknande. Så.
Och hur fungerade det?
Ja, förhållandevis bra i alla fall. Jag kunde ju åtminstone se lite kontraster och uppfatta saker runt omkring mig. Så jag och en kollega, vi fick hjälpas åt. Svårt, man märkte det bara, veta vilken buss det är man ska kliva på och om det finns knappar man ska kunna trycka på för att kliva av överhuvudtaget. Så att det är utmaning, verkligen.
Och kan du ta med dig någonting i ditt arbete här, eller till ditt arbete?
Ja, definitivt. Det är ju, ofta när man ska förbättra någonting och utveckla någonting så är det en väldigt samordning och samordningsbehov som krävs. Så jag kan tänka mig att man skulle försöka göra det här kopplat till i projekten när man ska försöka utveckla en station som till exempel Ystad här. Alltså, skulle man passa på att göra det här med samtliga inblandade från kanske kommunen och Trafikverket och vi egentligen.
Och vad tror du skulle bli annorlunda då?
Framförallt så tror jag man får en gemensam syn på vad man ska åstadkomma eller vad man behöver förbättra. För i dagsläget så ser man ganska tydligt var Trafikverket är ansvariga och var kommunen är ansvarig någonstans.
Och Diana Ahlqvist kom så småningom på hur hon kunde göra för att det skulle bli lite lättare att orientera sig även om hon inte såg något.
Jag tyckte jag upplevde en stor förändring. Först hade jag ögonen öppna under binden. Då kunde jag inte koncentrera mig lika mycket. Men när jag stängde ögonen så kände jag att öronen kopplades på. Alltså hörseln blev mycket tydligare. Jag kunde få ett större fokus på att lyssna mig fram. Men det var svårt ändå. Så jag tror att man kommer att bära med sig det mer och tänka på det i fler situationer när man själv reser runt.
Var det bra att testa?
Absolut. Jättelärorikt att göra det. Det tycker jag.
Nästa station, Rydskog.
Sist ett stationsutrop som är så väsentligt för många att få höra. Det var Diana Ahlqvist som arbetar med Skånetrafikens infotainmentkanal som intervjuades sist i reportaget, som har gjort av Åsa Kjellman Erisi.
Lund växer i riktning mot Brunshög och de nya forskningsanläggningarna ESS och MAX 4. Uppemot 40 till 50 000 människor beräknas bo och arbeta i området om några årtionden. Och en del av utbyggnaden är den spårvagnslinje som ska gå mellan Lund C och MAX 4, det så kallade Lundalänken. Och det blir stora byggnadsarbeten som redan påverkar framkomligheten längs sträckningen. Jurette Pålsson är kommunikatör på Lunds kommun för spårvägsbygget.
Det är sprayat en röd cirkel i marken och så är det lite blåa streck sprayade på marken längre bort. Vad är detta?
Jo, nu står vi på Klemenstorget där det ska så småningom byggas en hållplats för spårvagnar som heter Lund C. Och hållplatsen ska ju placeras diagonalt på torget i linje med Sankt Lorenzigatan, vilket gör då att några träd som finns här på torget behöver flyttas eftersom den här ska spårvagnshållplatsen ligga. Och de här markeringarna i marken visar var man ska rotbeskära, alltså innan flytten. Och sen ska det komma en stor trädflyttningsmaskin och den kommer i nästa vecka. De träden flyttas då till Brunnshög och det rör sig om 6 plataner och 2 lindar.
Hur många träd finns det här?
Så allt som allt finns det ju över 100 träd på Klemensdået. Det påverkar ju nu 8 träd.
Nu, men senare?
Nej, så pilträdet där påverkas också. Det kommer att fällas så småningom. Men i övrigt så kommer det att vara minst lika mycket träd som nu.
Vi vänder blickarna upp mot Sankt Laurentiusgatan som går mellan Klemenstorget och Allhelgonakyrkan där spårvägen ska gå en del av sin sträckning. Nu kantas Sankt Laurentiusgatan av träd på bägge sidor men de fälls allihop nästa vecka.
Jo, det är ju de träden som kantar gatan då som finns i, längs med...
På bägge sidor?
På bägge sidor, ja. Och de planterades tydligen i ganska små gropar och det finns både svampangrepp och de är stressade. Och vi kommer att plantera nyet på södra sidan av gatan. Och de planterades sedan i slutskedet när spårvägen är byggd, kanske våren 2019.
Så går vi Sankt Laurentiusgatan upp till Allhelgonakyrkan.
En av de platserna här vid Allhelgonakyrkan där det också ska starta ett arbete snart. Det är en arkeologisk utgrävning då.
Och den arkeologiska utgrävningen görs av Kulturen i Lund och kommer att ske mellan Allhelgonakyrkan och den nuvarande busshållplatsen framför kyrkan. Dessutom kommer gatan utanför att breddas.
Så att det kommer bli en bredare sektion, gatusektion framöver.
Men de gamla byggnaderna där ska inte rivas på höger sida?
Nej, det ska inte rivas några byggnader.
Nu ska vi se, var är vi nu?
Nu har vi gått förbi Allhelgonakyrkan och vi är på väg mot sjukhusområdet. Och här börjar de första skyltarna. Det pågår ett vägarbete lite längre fram.
Det innebär alltså att man ska börja gräva här precis eller strax innan sjukhuset från stan sett.
Ja, precis. Det är den korsningen Kung Oscars väg och Getingevägen då som är aktuell för grävningen. Och det är den lilla sträckan på Kung Oscars väg mellan Norra promenaden och Getingevägen som är den första byggetappen här i stadsmiljön. Men för att kunna bygga där, det är ledningsomläggning som väntar på den delen. Och den är ju utanför själva spårvägsträckningen egentligen. Men ledningar behöver läggas om där också för att kunna ansluta på ett bra sätt till de som kommer bygga sen under spårvägen här. För att för den delen ska kunna byggas så behöver vi bredda gatan här på Getingevägen just in till korsningen. Så det första som händer nu är ju den här breddningen. Och sen när den är färdig så kommer man gå till Kung Oscars väg på den lilla sträckan där och bygga ledningar.
Och strax bortom här så har vi hållplatsen utanför sjukhuset, universitetssjukhuset som den heter. Och jag minns från när den byggdes att det sades att det här är redan förberett för spårväg.
Det som är förberett är ju själva sträckningen av gatan. När man byggde Lundalänken så rev man faktiskt en del byggnader inne på sjukhusområdet. Och det var ju för att man skulle anpassa själva sträckningen för den kommande spårvägen. Så det är ju det som har förberetts. Sen själva hållplatsen och gatan under måste ju också byggas om. Och det blir ju så småningom där både terminal för spårvagnar och busstrafik.
Inne på spårvägsbyggets tillfälliga kontor i Lunds gamla stationshus vimlar det av människor. Ritningar ligger staplade på borden och kommunikatör Jorate Paulsson visar en karta över alla de blivande hållplatserna.
Sträckningen är 5,5 kilometer lång.
Och om jag räknar då är hållplatserna Lund, Central, Universitetssjukhuset, LTH, Ideon, Höjdpunkten, Solbjär, Brunnshög Centrum, Max 4 och så det som tydligen ska heta Science Village, ESS. Och det är sträckningen.
Inte världens längsta spårväg kan man konstatera. Men det är en väldigt viktig sträcka i Lund. Många stora arbetsplatser finns placerade längs med den här sträckan, och det kommer bli ännu fler arbetsplatser och även bostäder när vi bygger ut staden längs med den kommande spårvägen. Så det blir en väldigt vitalt stråk i Lund.
Och de byggnadsetapper på spårvägsbygget som antingen redan kommit igång eller som gör det snart är flyttning av plataner från Klemenstorgets hörn i riktning Sankt Laurentigatan. Det är fällning av alla träd på Sankt Laurentigatan. Det är en arkeologisk utgrävning på grässlänten framför Allhelgonakyrkan på Bredgatan som sedan byter namn till Getingevägen. På Getingevägen upp mot sjukhuset påbörjas anläggningsarbeten, liksom i hörnet till Kung Oskars väg och på Norra promenaden. Universitetssjukhusets hållplats flyttas framåt en bit, och där planeras också tillfälliga ledstråk för synskadade. Generellt gäller även att på de ställen där ledningar ska flyttas i marken så grävs det upp till 5 meter djupa schakt i gatan. På Sölvegatan vid LTH och kårhuset blir det grävarbeten, liksom på Sölvegatan mellan E22 och Sångarevägen. Och våren 2018 byggs en ny bro över E22 som spårvägen ska köra under. På andra sidan E22, alltså mot Brunnshög-Solbjerg, Max 4 och ESS-bygget, finns inte så mycket bebyggelse än som inne i stan. Och där finns inte heller ledningar under marken som inne i stan som gör bygget lika besvärligt. Åt det hållet beräknas anläggningsarbetet komma igång till sommaren.
Spårvägsbygget i Lund är ett samarbete mellan Lunds kommun, Region Skåne, Skånetrafiken samt byggfirman Skanska och beräknas vara klart 2019. Och på hemsidan www.sparvaglund.se finns information om byggetapperna. Det finns ingen informationstelefon för bygget, men kommunens medborgarcenter telefon 046 359 7500 bör vara uppdaterade. Och det var Dodo Parikas som träffade spårvägsbyggets kommunikatör Jurate Paulsson.
Så har vi ett Lunda telegram. Där överklagas beslutet att färdtjänsten ska tas över av DRT Solutions, ett företag i Samreskoncernen. Det är vänsterpartisten Anne Dedrich som är ersättare i tekniska nämnden som överklagar, eftersom hon menar att beslutsunderlaget var ofullständigt och bara bestod av tjänstemännens tolkning av anbuden. Och det strider mot praxis i kommunen, säger Dedrich till Sydsvenskan. Hon kritiserar också att ledamöterna i nämnden inte fick handlingarna i förväg, utan att de lades fram först till mötet. DRT Solutions ska enligt nämndens beslut börja köra färdtjänsten den 1 oktober och sen 4 år framåt. Färdtjänsten i Lund har haft problem i flera år, och det nya avtalet är värt cirka 30 miljoner kronor om året, nästan en fördubbling mot idag.
Att se en syntolkad dansföreställning, det är väl bra. Men bättre är väl att göra det själv. Ungefär så tänkte man på Skånes dansteater om Spektrum. En föreställning med färg som tema som går just nu. Så i helgen hade det för första gången en workshop speciellt för synskadade. Deltagarna fick titta närmare på scenografin, känna på rekvisitan, göra övningar och prova på att dansa ett stycke. Och en som nappat var Lena Hansson från Lund.
Jag kom hit för att jag tycker att det är jätteroligt med dans och överhuvudtaget fysisk aktivitet. Så att när det här kom, inbjudan, så anmälde jag mig med detsamma.
Här i Skånes dansteaters stora dansstudio. Kanske 14 gånger 14 meter stort rum med svart golv har man tejpat upp scenen. Golvet med dörrar och liknande. Från scenrummet i föreställningen Spektrum, som vi nu leds igenom. Den vita scenen, ett vitt lakan fladdrar. Vi har fått känna på det vita pappersgolvet och en vit isbjörn på en frigolitbit och en droppställning. En stor del av scenografin och rekvisitan i föreställningen. Och ett dussin personer som leds av Sindri Brunöde som förklarar vad som händer.
Ja, då kan man höra.
Och i bakgrunden hörs musik från föreställningen.
Ja. Jag var med här liksom. Ja.
Jag häller lite lossa snö här. Ni kan känna på min position. Hur ser ni exakt vad jag gör? Så har jag liksom en hand i luften här. Som jag strösslar jag snö här. Och som du känner under min hand.
Isbjörn.
Så en isbjörn.
Det är den jag står och klappar.
Ja. Och den vita frigoliten, det är liksom snöberg kanske.
Då är vi till färgen grön. Gröna konstgjorda växter i manshöjd. Så att det blir en liten skog som paras med skogs- eller till och med djungeljuden vi hör i bakgrunden. Sindri, du får berätta vad du har på dig.
Ja, det här är en slags... Den heter tydligen Gilly, den här kostymen. Och det är någon slags jaktkostym som ser ut som en Chewbacca från Star Wars. Alltså som att jag är iklädd en hel grön mossdräkt, väldigt lurvig. Och skulle man stå i skogen så skulle det inte synas. Och en stor hatt här också som är täckt i gräs.
Ja, det är som en tjock grön päls.
Precis. När vi har tagit bort alla träden då från scenen, några växter ännu känner på, då kommer jag in och så sätter jag mig på en stol. Och sen så kommer Anna bakom mig och slår till mig lite på axeln så här, att hon ska ta bort stolen. Och sen lämnas jag kvar själv på scenen. Och så gör jag en liten dans i den här kostymen.
Vill du känna
på Sindri när han dansar en åt gången?
Ja.
Och då är det den här låten går på. Nu är jag långsamt.
Sindri i sin gröna dräkt lägger sig långsamt ner på golvet medans Ann-Margret, en av deltagarna, följer honom med händerna för att känna hur han rör sig. Går ner på knä, ställer sig upp igen, sträcker armarna. Rör sig långsamt i en halv cirkel. Lyfter händerna som till ben. Kryper ryckande ner mot golvet igen. Drar händerna längs magen, ner mot knäna, ner till golvet. Nere på golvet igen, rör sig som ett litet djur. Upp på fötter igen. Armarna går rytmiskt upp och ner.
Trädet som jag börjar bli lite nerhugget kanske. Och då ändras mina rörelser lite mer.
Sindri Runode. För minnesgoda läsare av taltidningen så känns du kanske igen som en proffsdansare som var med som Månarnas ansikte för några år sedan. Där du berättade om hur det var att vara dansare och inte se.
Ja.
Nu instruerar du andra som inte ser. Har du gjort det förut?
Nej, alltså spontant skulle jag säga att jag aldrig har gjort det på det här sättet och så här organiserat. Jag har faktiskt träffat väldigt få personer med synnedsättningar. Och speciellt då i det här sammanhanget dans. Liksom. Så att jag skulle nog kunna säga nej faktiskt.
Mm. Varför denna workshop?
Ja, men det var ett samtal mellan mig och en del av Skånes dansteater som heter Dialog. Som jobbar med olika funktionsfrågor kring dansteater. Så, då vi pratade om hur vi kan ha en workshop där människor får en inblick i föreställningen och får förbereda sig på en föreställning som kommer att syntolkas. För ofta kan ju en dansföreställning eller någon annan slags föreställning vara syntolkat, men det är väldigt mycket information som ändå blir väldigt svår att förstå. Så där. Så då tänkte jag att här kan du komma och prova delar som vi gör i föreställningen.
Att göra det själv, ja. Att
precis,
förstå det lite
och få
bättre.
Känna det i kroppen, liksom inte bara få ett fattigt ord. Så där. Hela din varelse får vara med och förstå vad föreställningen bygger på.
Ja, efter att ha tittat och känt så var det dags att göra själv. En försiktig uppvärmning följdes av övningar där man två och två fick improviserat puffa och följa varandra. Hela tiden med kroppskontakt i en stilla rörelse över golvet. Sen var det dags att steg för steg lära sig en bit ur föreställningen.
Okej, och då börjar jag. Då ska jag försöka förklara så mycket som möjligt med ord så att alla kan följa. Annars kan ni känna på varann och ni kan få känna på mig också exakt vad vi gör. Men ni får också göra er egen version. Alltså. Gör det på ert eget sätt. För vi har alla olika pappor. Så då börjar så här att vi tar ett steg med höger ben. Ett rull med höger. Och sen vänster. Och höger, vänster, höger. Så börjar den. Så vi kan backa lite grann. Så börjar vi om. Vi tar ett steg med höger, vänster, höger, vänster, höger. Och så stannar vi. Och så böjer vi lite på knäna. Och så tittar vi fram. Vi låtsas att vi ser en stor horisont långt där framme. Och kisar lite med ögonen. Och försöker se tuffa ut med axlarna.
Hur ser man tuff ut med axlarna?
Ja, jag brukar böja lite så här. Och så svajar de lite så här fram och tillbaka. Lite så här. De är lite inåt som att jag är ganska...
Ja, pappa så.
Ja, men visa att man har stora axlar så här.
Ja.
Ska vi göra det från början? De där tre stegen. Och så tittar vi fram. Och när jag säger nu, då stannar vi med ansiktet rakt framåt. Och blir helt blickstilla. Okej? Okay? Då börjar vi. Och höger, vänster, höger, vänster, höger. Stora axlarna. Titta mot horisonten. Kisa.
Och moment lades till moment innan det till slut var dags att sätta ihop rörelserna till ett litet dansstycke.
Är vi redo?
Ivrig.
Ready?
Yeah.
Yes.
I am what I am. Höger. I am my own
höger.
Special
vänster.
Höger.
Och
so come take a look.
Och släng fram handen.
Give me the hook.
Och ta tag i
kroppen. All the ovation. It's my world. That I want to have a little pride in.
Ta fram nyckeln med vänster.
And it's not a place that I hide in. Life's not
one of them.
Till you can say,
och sträck ut. Yes.
Jag heter Ann-Margrethe Andersson.
Och kommer från?
Malmö.
Och bredvid dig?
Irene Lundberg, Kristianstad.
Workshop i dans. Vad fick er att komma hit idag?
När jag var ung och gick på Tomtebodaskolan, jag har gått där i 9 år, så ingick det väldigt mycket dans och gymnastiklektionerna. Gammal dans. Och sen så småningom där uppe så fick vi dansa folklig dans också. Jag tyckte det var jätteroligt. Och så gillar jag musik, rytmik. Så därför var jag väldigt nyfiken på att se hur det här fungerade.
Rätt mycket danserfarenhet då. Hur är det med Irene?
Ja, jag har alltid tyckt om att dansa. Det har jag. Vanligt dans har jag dansat mycket i unga dagar. Och så var jag nyfiken på det här. Och jag tyckte faktiskt att det var kul, rent ut sagt. Det är nytt och lite spännande och man får göra lite fritt och så... Det är ingenting som man är lust i vissa rörelser och sånt här, utan det var verkligen skoj. Ja.
Vad jag tyckte var väldigt härligt här, det var mycket humor och mycket mjukhet. Och... Ja, det var härligt, kort och gott.
Var det någonting speciellt som fastnade i minnet?
En kostym som dansaren Sindri har på sig i en av scenerna. En grön kostym. Han ska föreställa ett dansande träd, var det inte så?
Mm.
En väldigt rolig kostym som vi fick känna på. Sindri tog på sig den och dansade så fick vi känna på honom. Ja, väldigt roligt.
Pedagogiken, funkar den?
Gick
du hänga med?
Ja, mycket bra.
Skulle ni vilja göra det fler gånger?
För min del, absolut.
Skulle jag kunna tänka mig fler gånger. Ja då, oh ja. Det är ju allt att röra sig till musik och liksom sån här mjukhet som det är.
Jag kommer att sova bra i natt efter detta.
Ja.
Mycket skratt och mycket avslappning och plus rörelsen här då.
Och det sa Anna-Greta Andersson och Irene Lundberg, två av deltagarna i Skånes dansteaters workshop om föreställningen Spektrum i helgen. Reporter där det var Mats Sundling. Och vi ska tillägga att den syntolkade visningen av Spektrum är den 16 mars.
Öppnat och stängt. I Hylteberga vid E65 mot Ystad har den klassiska vägkrogen Farshatt brunnit och stängt. Krogen låg i en korsvirkesbyggnad från 1800-talet, så nu är helt urbrunnen.
I Helsingborg har ett nytt lunchställe öppnat på industriområdet Gåsebäck. Feta Gåsen heter det och ligger på Kvarnstensgatan.
I Slottsstaden i Malmö har Charlie's Burgers öppnat på Tänningsholmsgatan 3B. Där låg till höstas Riannos bistro och vinbar. Nu serveras alltså burgare och dessutom cocktails.
I Malmö har också konst- och möbelbutiken Epokas öppnat på Kungsgatan 31 vid Värnhemstorget. Utbudet är en blandning av gammalt och nytt.
I Malmö har Café V på Östra Förstadsgatan 21 bytt namn och blivit Season Café. Förutom mackor och kakor serverar de pasta och sallader.
I Malmö har låsfirman Låsborgström flyttat från lokalen på Södra Förstadsgatan 72. Ny adress är Fosievägen 4.
Och i Malmö öppnade för en vecka sedan klädbutiken Noirs Lour på Holmgatan 1, mittemot Sir Tobis. De riktar in sig på mindre märken och social hållbarhet.
Nu ska vi ett kvarts sekel tillbaka i Skånes taltidnings historia. 1992 gjorde vår dåvarande chefredaktör Birgitta Fredén ett reportage från Irland under en resa. De besökte St. Mary's, en skola och ett äldreboende för blinda i Dublin.
Detta är nummer 92. Torsdag 17 december, vecka 51, 1992.
Utblick. Vi ska nu besöka ett hem för synskadade på Irland. Birgitta Fredén hälsade på där i samband med en semesterresa i höstas.
Innan vi lyssnar, vad kommer du ihåg mest från det besöket?
Jag kommer nog ihåg tebjudningen, om man nu kan kalla det för tebjudning. För det var en lite märkligt sätt att bli bjuden på te faktiskt. Jag träffade ju både Phil, en synskadad kvinna, och nunnor som drev hemmet. Alla drack te, men inte samtidigt och inte tillsammans, vilket kändes väldigt konstigt när man kom och blev bjuden.
Om jag hittar det stället.
Säger syster Samta. Då kan du väl ta med din bandspelare när du kommer tillbaka.
Där precis det.
Säger Phil och ger sig iväg till det väntande teet. Jag fortsätter att prata med de båda gråklädda nunnorna och upptäcker plötsligt att de inte alls har uniform utan olika kjolar och blusar. Men likadana svarta dok över huvudet.
Men teet har inte börjat.
Jo, sen när hon har gett sig iväg så frågar de om jag också vill ha te. Och jag kommer inte riktigt ihåg när det...
Om även jag vill ha te.
Ja, just det.
Plötsligt frågar nunnorna om även jag vill ha te och en av dem försvinner. När hon kommer tillbaka har hon en bricka dukat för en i ena handen och Phil i den andra. Nu kan Phil underhålla dig medan du dricker te, säger nunnorna och försvinner båda. Jag inser plötsligt att de nu går till personalmatsalen för att dricka sitt te.
Vad var det som låg bakom det här märkliga sättet att dela upp folk?
Jag tror faktiskt att de menade att vara artiga. Att jag inte skulle behöva gå till personalmatsalen. Utan att de kom med en väldigt fin liten bricka dukad där. Och jag satt i ett besöksrum, en ganska nedsutten soffa men i alla fall. Och drack mitt te. Och att jag skulle dricka te med de gamla damerna, det tror jag var fullständigt uteslutet. Nej, utan jag var gäst och då skulle jag ha det lite finare än, tror jag. Jag tror inte att det var någon sorts elakhet, men jag blev väldigt förvånad, för det kändes väldigt konstigt.
Ja, det låter ju inte precis som have some tea love.
Nej, verkligen inte. Jag tänkte om man skulle göra så hemma, liksom bjuda folk. Vill du ha kaffe? Ja, då tar vi in en bricka i vardagsrummet. Själv går ut i köket och dricker under tiden. Nej.
Själva situationen på boendet, Om du i backspegeln ska sammanfatta det, vad säger du då?
Jag tror att de hade det väldigt bra materiellt. De fick mat och kärlek och husrum och så. Men de hade kanske lite tråkigt och lite trångt så där och lite trist, de gamla damerna. Nu träffade jag bara Phil. Nunnorna hade valt ut henne av något skäl, om hon var den mest pratsamma eller gladaste utav dem. Så där. För hon var en pigg och glad liten dam.
Choir practice is instrumental practice things. Now a lot of cheers, of course I miss a lot.
Hon stickar mycket till missionen och tycker det var roligare förr.
I miss for, you know, sales award, it's all voluntary. I miss for...
Och det du har gjort här är alltså att du hade med ett fickminne och spelade in, och sen är det överfört till rullband och från rullband till kassett, och det låter ju ändå rimligt bra.
Ja, fickminnet var nog betydligt bättre än jag hade trott. Och att jag inte hade med mig en riktig kassettbandspelare var ju det, för att de var lite tunga. Och sen vet jag ju aldrig när jag gjorde resor så där om jag skulle hitta någonting och göra någonting. Och dessutom, om jag gjorde en intervju där, som här på engelska, så tar man ju ändå bara ut små, små bitar. Jag måste ändå översätta största delen och läsa in i studio.
Birgitta Fredén hälsade på där i samband med en semesterresa i höstas.
Det var alltså inte en reportageresa?
Nej, vi var på semester i Dublin. Eller min man var där och jobbade och jag följde med. Jag skulle ha lite semester efteråt. Och jag var ute och gick på stan. Och så hittade jag plötsligt då en stor stenbyggnad, muromgärdad, där det stod St. Mary's Home for the Blind. Och tänkte att, aha, det här låter spännande. Så det gick inte att komma in där, det var ju mur och låst och sådär. Så jag gick tillbaka till hotellet och letade upp telefonnumret till dem och ringde och bokade en tid. Det tog några telefonsamtal innan jag kom fram till rätt övernunna som kunde ge mig tillstånd att komma dit. Men jag fick en tid också och gick jag dit och igen med min inspelningsutrustning.
I think they will get places in the workforce, you know.
Arbete tror hon också att det är möjligt att få idag för den som har kunskap och ambition.
If the blind individual has the ability and the ambition and the perseverance.
När man lyssnar så låter de väldigt vänliga och medelsamma, men det du beskriver, var det svårt att komma in? Behövde du använda övertalningsförmåga?
Nej, men man måste hitta rätt person. Den som svarade i telefonen kunde inte ge några löften och så, utan måste leta reda på någon som kunde utverka att jag fick komma in. Men det var inte så att jag måste tjata eller så, utan nej, jag var välkommen. Och så bokade vi en tid då, så att jag blev insläppt när jag kom och knackade på.
Det är 25 år sedan och dörrarna var låsta som om det var en låst psykiatrisk avdelning.
Det var ju en skola för småbarn också. Små, blinda barn. Alltså porten i muren var ju inte öppen.
Så det var ingen känsla av att komma till en sluten anstalt?
Nej, det var det inte. Det är klart det var väldigt långa korridorer. Från början hade det varit internatskola, ungefär som Tomteboda. Det var det inte längre. Och de här gamla synskadade kvinnorna som hade blivit kvar, så att säga. De hade inte kommit ut i samhället. De bodde i små rum, typ nunneceller. Klosterceller. Och jag tror att de här barnen som gick i skola, som inte bodde där på det här hemmet, de hade nog mycket större frihet. Men de här gamla kvinnorna som hade blivit kvar, de var nog lite grann institutionaliserade. De hade ju, jag frågade Phil till exempel om det här med käppträning och käppteknik. Hon sa att det hade hon aldrig haft någon gång, för att, ja, vad skulle hon ha det till? De skulle inte gå någonstans.
Och hon var nöjd med det?
Ja, hon hade aldrig reflekterat över det på något sätt, utan det var så. Om de skulle någonstans så skjutsade nunnorna, om de skulle något ärende på stan. Nunnorna hade en liten minibuss som de kunde köra dem i.
Har du kollat upp någon gång efteråt hur det gick för dem här?
Nej, det har jag inte. Jag har inte varit tillbaka i Dublin sedan dess. Och jag har inte kollat någonting vad som hände.
Men det har vi gjort, och tyvärr har äldre- och vårdboendet som finns kvar i Dublin inte hört av sig när vi försökt få kontakt med dem. Däremot så hittade vi ett nyhetsinslag från den irländska televisionen RTE. Och det visade sig att St. Mary's flera gånger senast förra året fått en rad anmärkningar av tillsynsmyndigheten Health Information and Quality Authority. Bland annat fanns för lite personal för att tillgodose de ofta kraftigt vårdbehövande synskadade äldres behov. Och medicinutdelningen var ofta försenad. När tillsynsmyndigheten besökte hemmet var den enda aktivitet som erbjuds en morgongudstjänst. Den irländska synskadeorganisationen menade att förra årets problem kunde bero på att sjukhusen under förra sommaren lockade över sjuksköterskor genom att erbjuda bättre villkor än vad till exempel St. Mary's kunde.
Och reporter var Dodo Parikas. Och den som vill höra mer från kassetternas tid kan gå in på vår hemsida och löpsedeln till veckans tidning. Där finns länkar till två tidigare inslag i den här historiska miniserien.
Evenemangstips. En föreställning av och med Peter Jesewski kallad Rocken tog mitt liv, från blockflöjt och mellanöl till boppers och biboppaluba. Blir det på Ystads teater nu på lördag och söndag. Biljetter till föreställningen som börjar klockan 19 den 10 mars och klockan 16 den 11 mars säljs hos Ystads turistbyrå och de kostar 499 kronor.
Dagen efter den 12 mars blir det Opera Mania på Palladium i Malmö klockan 16. 100 körsångare från Sveriges körförbund tar oss med till operans förtrollade värld tillsammans med sopranen Laine Kvist och Malmö-tenoren Nils Olsson. Singalong utlovas också. Biljettpris 275 kronor och för barn upp till 18 år 100 kronor.
Den 14 mars blir det stand-up i Hässleholm då Robin Paulsson med flera gäster kommer till restaurang Farozon klockan 18. Biljetter inklusive buffé kostar 295 kronor och kan köpas av Tixter. Vill man inte äta är eftersläpp klockan 19.30. Då kostar biljetterna 120 kronor och säljs i entrén.
Hillesgården i Klippans kommun får besök av Inge Nilsson som blev världskänd som barnskådespelerskan bakom Pippi Långstrump. Den 15 mars klockan 19 berättar hon om sin nära relation till Astrid Lindgren och om sina minnen från inspelningarna av Pippi-filmerna under rubriken Astrid, jag och de andra. Hon kommer också att sjunga några av de mest omtyckta Astrid Lindgren-sångerna. Och pianoackompanjemang av Carina E. Nilsson. Biljetter kan bokas av Hillesgården och kostar 170 kronor.
Musikern Thomas Dileva kommer till Degeberga kyrka den 17 mars klockan 19 med sin föreställning Hjärtat vinner alltid. Biljetterna kostar 320 kronor och kan bokas hos Nordic.
Den 20 mars klockan 18 firas Världsberättardagen på Teater Sagohuset i Lund. Årets tema är förvandling och Nadine Al-Khalidi möter Gabriel Hermansson i en musikalisk resa där minnen och intryck från flera håll av världen samlas. De presenterar ett musikprogram som sjungs på fem olika språk och spelas på fem olika instrument. Världsberättardagen är en global hyllning av konsten till muntligt berättande. Biljetter säljs av Teatersagohuset och kostar 80 kronor eller en föranmäld historia. Och teatern den ligger på Revingegatan 8 i Lund.
Erik Erikssons kammarkör från Stockholm uppmärksammar kompositören Sven David Sandströms 75-årsdag med musik av bland annat Sandström själv under två konserter i Skåne i mars. Den 24 mars klockan 21 sjunger kören i Sankt Petri kyrka i Malmö. Och de uppträder också på körfesten i Dalby kyrka den 25 mars 16.30 med insläpp en timme tidigare. Dalby-konserten innehåller också ett uruppförande av Rolf Martinssons Clarice Paradisi med Dalby kammarkör. I Malmö är det fri entré medan Dalby-biljetterna kostar 120 kronor. Och de säljs bland annat av Dalby bibliotek, Allégatan 1A, telefon 046 35 64 32. Eller Biljettbyrån i Lund eller Ticketmaster.
I ett visprogram till akustisk gitarr och munspel tolkar Lars Färnebring och Thomas Wiehe Nobelpristagaren Bob Dylans musik den 25 mars klockan 14. Och platsen det är Atriumgården på Stadsbiblioteket i Lund. Och den 4 april klockan 18 kommer författaren Elisabeth Åsbrink till samma plats för att berätta om sin senaste bok 1947. Året då allt är i rörelse, världen ligger öppen och många nya idéer föds. Och den 18 april är rubriken om livet med tiggarmuggen i handen, också på Atriumgården Stadsbiblioteket i Lund. Det är journalisten Erika Olderberg som berättar tillsammans med Gina Ionescu, rom från Rumänien, om verkligheten på våra gator och svarar också på frågor. Erika Olderberg har följt Gina under 2 års tid i Malmö och skrivit boken Jag är Gina.
Den 29 mars är det talbokscafé på Kulturpunkten i Bromölla klockan 14.30. Det är ett café där man tipsar varandra om talböcker. Böcker som på olika sätt berör och personalen tar också med några favoriter. Fika kostar 20 kronor.
När Aron Andersson var i 8-årsåldern drabbades han av cancer som gjorde honom rullstolsburen. Som vuxen blev han Paralympics och Vasaloppsdeltagare, bergsbestigare och ambassadör för Barncancerfonden. Den 29 mars 18-20 ger Aron Andersson en inspirationsföreläsning på Lunds stadsteater. Biljettpriset är 300 kronor och biljetter via Biljettbyrån i Lund eller Ticketmaster.
Trombonisten Nils Landgren gör sällskap med Malmö Symfoniorkester och håller konsert på Malmö Live den 30 mars. Dagen efter, den 31 mars, spelar de på Ystads teater. Kvällen inleds med några riktiga jazznummer i arrangemang skrivna för Landgren av amerikanen Vince Mendoza. Och konserten avslutas med ett mycket omtyckt symfoniskt verk, Dvoraks symfoni från Nya världen, skriven i New York. Både i Ystad och Malmö börjar konserterna klockan 19. I Malmö kostar biljetterna från 175 kronor till 395 och i Ystad från 165 till 300 kronor. Malmö Live och Biljettforum i Ystad säljer biljetter till respektive konsert.
Onsdagen den 5 april hålls föreläsningar om diabetes och eventuella följdsjukdomar som ögonkomplikationer, handskador och hjärt- och kärlsjukdomar. Föreläsningarna börjar klockan 18 och slutar 20.20. Det är ögonsjuksköterskan Susanne Rosman som föreläser om ögonkomplikationer. Platsen är i aulan i blocket plan 1, Entrégatan 7 på Skånes universitetssjukhus i Lund. Och det är fri entré.
Lördag den 6 maj kommer Helene Persson och Glenn Wish till restaurang Farozon i Hässleholm med en vårkonsert där utlovas både nytt och gammalt från The King and the Queen, som de också kallar sin show. Konserten börjar klockan 21 och vill man äta innan är insläpp klockan 18 och biljetter säljs av restaurangen på telefon 0451 126 80 och av Tixter. Och den 20 maj sen kommer de till Tryde kyrka i Tomelilla klockan 18. Biljetterna dit säljs av ICA Kvantum i Tomelilla. Telefon 0417 787 50. Samma vårkonsert ges i Eslövs kyrka, men då tillsammans med Eslövs dragspelsklubb. Dagen efter den 21 maj klockan 18. ICA Kvantum i Eslöv säljer biljetterna dit. Och de har telefon 0413 691 80. Och den 28 maj kommer Helene Persson och Glenn Wish till Skeppalövs kyrka i Vä klockan 18. Biljetterna säljs av Prem i Vä, telefon 044 24 41 34 och av turistbyrån i Kristianstad. För alla konserter gäller att det insläpp en timme innan konsertstart och biljettpriset är 225 kronor.
Den 14 maj klockan 15 är det vårkonsert med Trelleborgs musikkår på Söderslättshallen i Trelleborg. Trelleborgs musikkår och Trelleborgs storband turas om att kompa de 3 gästartisterna Anneli Rudé, Patrik Isaksson och Oscar Sia. Konferencier är Anders Aldgård och biljetterna kostar 250 kronor. Är man under 18 år 150 kronor. Och biljetter säljs av Trelleborgs musikkår, Gunillas hemsybutik och turistbyrån.
Hovsångaren och skådespelaren Loa Falkman kommer till Sankt Nikolai kyrka i Trelleborg den 13 juli klockan 19. Han ackompanjeras av pianisten Henrik Måve. Biljetter säljs i församlingshemmet vissa dagar, nämligen den 24 mars, 21 april och 4 maj mellan klockan 16 och 20. Och de kostar mellan 220 kronor och 280 kronor. Och finns det biljetter kvar så säljs de även vid ingången till kyrkan från klockan 16 på konsertdagen.
I sommar blir det körfestival på Österlen och Kristinehovs slott den 24 och 25 juli. Och man kan ta med sig en picknickkorg och lyssna på några av Skånes finaste körer. Entrén kostar 100 kronor och för mer information kan man mejla till info@kristinehovsslott.se.
Biljettinformation. Ticketmaster når man på telefon 077 170 70 70. Biljettbyrån och Lunds stadsteater 046 13 14 15. Trelleborgs turistbyrå 0410 73 33 20. Tixter har 0771 47 70 70. Kristianstads turistbyrå och teater 044 13 53 35. Malmö Live och konserthus 040 34 35 00. Biljettforum 040 630 69 00. Eller 0771 13 01 50. Teater Sagohuset hittar man på telefon 046 12 21 41. Hillesgården i Klippan 0435 218 06. Och Nortic 0455 61 97 05.
Kalendern vecka 11 börjar med måndagen den 13 mars då Greger har namnsdag. Jämställdhetsminister Åsa Regner leder Sveriges delegation vid FNs kvinnokommissions årliga möte som inleds i New York. Det övergripande temat är kvinnors ekonomiska egenmakt i ett föränderligt arbetsliv. Och vid sidan om mötet håller Sverige ett seminarium kring prostitution och människohandel, där även vissa scener ur SVT-serien Fröken Fridmans krig, där prostitution tas upp, kommer att visas. Och för 75 år sedan, 1942, beslagtogs 17 svenska tidningar av den svenska regeringen för att de hade publicerat en och samma artikel om nazisternas tortyr i norska fängelser under den tyska ockupationen av Norge. Och världscupen i skidskytte inleds på Holmenkollen i Oslo och håller på till den 19 mars.
Tisdag den 14 mars har Matilda och Maud namnsdag. Och den här dagen kallas också för Pi-dagen eftersom dagens datum på amerikanskt vis kan skrivas 3-14 och talet pi brukar avrundas till just 3,14. Franco Frattini, italiensk politiker, fyller 60 år. Han var Italiens utrikesminister mellan 2002 och 2004 och 2008-2011 samt EU-kommissionär mellan 2004 och 2008.
Onsdagen den 15 mars då är det parlamentsval i Nederländerna och det här är ett av de val som ses som ett vägskäl för Europa. Det högerpopulistiska holländska frihetspartiet, PVV, med Geert Wilders som partiledare har varit största parti vid en del opinionsmätningar och kan bli det även här. Men hur det går om Geert Wilders skulle få första chans att bilda regering är oklart, eftersom de andra partierna inte vill samarbeta med honom. Och i Frankrike kan det redan nu komma ett eventuellt åtal mot presidentkandidaten François Fillon efter de korruptionsanklagelser som rullats upp sedan januari. Fillon anklagas för att ha betalat sin hustru och två av parets barn för bluffjobb i parlamentet. Och redan två dagar senare, den 17 mars, är det sista dagen att anmäla kandidater som vill ställa upp i det franska presidentvalet. För 110 år sedan, 1907, föddes den svenska skådespelaren och sångerskan Sara Leander. Hon började sin karriär som inhoppare i en revy, men blev sedan snabbt etablerad som revystjärna och sångerska. Och Sara Leander var känd för sin mörka röst, hon var kontra allt. Och arbetar mycket tillsammans med bland andra Carl Gerhard och Gösta Ekman i olika revyer. Under andra världskriget så blev hon en av Nazitysklands stora sång- och filmstjärnor. Något som hon fått mycket kritik för. Men i slutet på 40-talet så stod hon åter på en svensk scen i Malmö. Och senare återupptogs också samarbetet med Carl Gerhard på Cirkus i Stockholm. Sara Leander dog 1981, 74 år gammal. Den socialdemokratiska politikern Ibrahim Baylan fyller 45 år. Han är energiminister sedan 2014 och Sveriges samordningsminister sedan 2016. Och tidigare så har han också varit skolminister och Socialdemokraternas partisekreterare. Och så är det SM-finaler i ishockey för damer och de håller på till den 19 mars. Och det är också final i världscupen i alpin utförsåkning i Aspen. Och Kristoffer och Kristel har namnsdag.
Torsdag den 16 mars har Herbert och Gilbert namnsdag. Och den amerikanska skådespelerskan Lauren Graham fyller 50 år. Hon är mest känd för sin roll som Lorelai Gilmore i tv-serien Gilmore Girls.
Fredagen den 17 mars har Gertrud namnsdag. Och för 10 år sedan, 2007, då valdes Mona Sahlin till ny partiledare för Socialdemokraterna efter Göran Persson. Och hon blev därmed Socialdemokraternas första kvinnliga partiledare. Hon avgick vid partikongressen 2011. Och i riksdagen klockan 11 så debatteras om tryggheten i Sverige. Debatten har begärts av Moderaterna och bland andra den socialdemokratiske inrikesministern Anders Ygeman deltar. Och så har Irland nationaldag, St. Patrick's Day, till minne av landets skyddshelgon St. Patrick's död under andra halvan av 400-talet. På många håll så firas det här i en hel vecka. Och traditionen i Irland, USA och Storbritannien det är att man ska klä sig i gröna kläder. Men de som inte klär sig i grönt, de råkar ut för diverse upptåg. Och det är också kollektivavtalets dag. En dag för att synliggöra den svenska modellen med rikstäckande kollektivavtal som reglerar arbetsmarknaden. Och den svenska politikern Jan Andersson från Helsingborg fyller 70 år. Från 1995 till 2008 var han EU-parlamentariker och han är socialdemokrat. Och skådespelerskan och komikern Sissela Kyle fyller 60 år. Fröken Frimans krig, som vi nämnde tidigare i kalendern, är bara en av många tv-serier, filmer och teateruppsättningar som hon har medverkat i.
Lördag den 18 mars fyller astronauten Christer Fuglesang 60 år. Han blev första svensken i rymden när han den 9 december 2006 åkte med den amerikanska rymdfärjan Discovery till den internationella rymdstationen ISS. Fuglesang har tillbringat totalt 26 dygn i rymden vid två olika uppdrag och av dessa har han varit 32 timmar på rymdpromenader. I Peking inleds samma lördag curling-VM för damer och Edvard och Edmund har namnsdag.
Och söndagen den 19 mars då har Josef och Josefina namnsdag. Den amerikanska skådespelerskan Glenn Close fyller 70 år och bondepraktikan får avsluta veckans kalender. För om denna dag blir klar och vacker betyder det att det blir ett fruktbart år.
Anslagstavlan för hela Skåne börjar med en inbjudan från SRF Skåne om en matlagningskurs i Eslöv. Svenska köket har berikats med utländska influenser. Då allt fler reser utomlands har även mat från andra länder blivit vanligt förekommande del av svenskars matvanor. Denna gång kör vi en favorit i repris. SRF-medlemmar inbjuds härmed till matlagning tema Ryssland i Berga gymnasiet på Ringsjövägen 2A i Eslöv lördagen den 1 april klockan 9 till cirka 15.30. Deltagaravgiften är 200 kronor och kursansvarig är Snesarna som nås på telefon 0413 18 704. Resor med billigast färdsätt ersätts mot insänd kvitto senast 3 månader efter aktiviteten. Och man ska anmäla sig till SRF Skånes kansli på telefon 040 777 75 eller via mail till srfskane@srfskane.se senast tisdag den 21 mars klockan 12. Därpå är anmälan bindande. Antalet platser är begränsat, så först till kvarn gäller. Välkommen hälsar Snesarna för SRF Skånes verksamhetsutskott. Och programmet börjar klockan 9. Därefter blir det en introduktion och presentation och matlagning och rollspel innan lunch klockan 12. Följt till sist av en tipspromenad och eftermiddagsfika innan det är dags för hemfärd.
Ett referat. SRF Ringsjöbygden hade medlemsmöte på Karidal den 28 februari. På mötet var 35 medlemmar närvarande. De sedvanliga mötesförhandlingarna gick snabbt. Avslutningsvis fick medlemmar som önskade anmäla sig till att gå på gemensam konsert i Eslövs kyrka den 21 i femte. Och därefter var det dags för god macka och semla till kaffet. Det var dragning i motionstävlingen för januari där 3 lyckliga vinnare fick varsin lott. Även slutdragning för 2016 hölls där vinnarna kunde välja bland spännande ljudböcker. Mötet avslutades med bingospel som Ingemo och Bodil höll i och detta blev väldigt uppskattat av medlemmarna, aktivitetskommittén.
Anslagstavlan för norra Skåne börjar med 2 meddelanden från SRF Helsingborg Höganäs. Och det första meddelar att onsdagsträffen är inställd onsdag den 15 mars, det hälsar kansliet. Medlemmarna i Helsingborg Höganäs bjuds in till en bussresa till Hovdala slott med Glimåkra folkhögskola. Detta tisdag den 4 april. Avfärd från SRFs lokal sker då klockan 10, samling senast 9.45. Och beräknad hemkomst är cirka klockan 17. Deltagaravgiften är 300 kronor för medlemmar och fullt pris för övriga 670 kronor. Första anmälningsdag är måndag den 13 mars klockan 8 och den sista anmälningsdagen är måndag den 27 mars klockan 12. Anmälan ska ske till kansliets telefon 15 83 93 eller via e-post till info.srf.hbg@telia.com. Programmet så. Vi följer landsvägen till Hässleholm för att komma till Hovdala slott. Här blir ett besök med guidad rundvandring. Därefter äter vi lunch i slottsrestaurangen. Efter att vi ätit i lugn och ro går färden vidare för ett besök på Glimåkra folkhögskola. Här får vi information om deras speciella kurser för synskadade och vi avslutar vårt besök med gott eftermiddagskaffe. Efter en trevlig dag går färden hemåt och vi beräknas vara hemma omkring klockan 17. I priset ingår bussresa i modern turistbuss, guidad rundvandring och lunch på Hovdala slott och eftermiddagskaffe på Glimåkra folkhögskola. Välkomna med till Hovdala slott.
Synskadades förening Hässleholm Perstorp Örkeljunga välkomnar till påskutfärd. Påskdagen den 16 april. Buss går från Stjärnhuset Kaptensgatan 10 i Hässleholm klockan 13. Och bussen går åter från Humlalyckan klockan 16.30 och är vid Stjärnhuset i Hässleholm cirka klockan 17. Man besöker Humlalyckan utanför Söstala för att njuta av en traditionell påsktallrik och trevlig gemenskap. Läsk, lättöl och kaffe samt bussen ingår i priset. Och du betalar endast 200 kronor. Har du någon form av allergi så ska du meddela detta när du anmäler dig. Ta gärna med en vän eller ledsagare. Och anmäl dig senast den 25 mars till Inga Gerd Nilsson, telefon 0451 803 61. Eller Anna-Lena Pekkilä, telefon 0451 231 01. Och alla hälsas hjärtligt välkomna av styrelsen.
Synskadades förening Kristianstad-Bromölla inbjuder sina medlemmar till årsmöte. Detta lördag den 18 mars klockan 13 till 16.30 i föreningarnas hus på Magasinsgatan 3 i Kristianstad. På programmet står sedvanliga mötesförhandlingar. Janne Önnevik, socialdemokratiskt kommunalråd i Bromölla, har inbjudits att leda förhandlingarna. Vi börjar klockan 13 med att äta smörgåstårta. Fika gör vi efter förhandlingarna med kaffe och kaka. Anmälan senast måndag den 13 mars till Britt-Marie, telefonen 0456 270 99 eller mobil 072 725 32 37. Eller så kan man anmäla sig till Tina 044 541 14 eller 070 635 41 14. Varmt välkomna önskar styrelsen. Anslagstavlan för sydvästra Skåne innehåller meddelanden från SRF Malmö och ett om kollektivtrafiken. SRF Malmö välkomnar först till sin dagverksamhet. Vi träffas klockan 13-15 och kaffe med smörgås eller kaka serveras till en kostnad av 10 kronor. Vi vill gärna att du meddelar kansliet om du tänker komma. Om du tillhör de som regelbundet deltar i någon speciell aktivitet behöver du bara anmäla om du inte kan. Måndag den 13 mars blir det inga dagaktiviteter. Tisdag den 14 mars spelar vi däremot bingo. Onsdag den 15 kanasta och torsdag den 16 mars har vi frågesport och läser tidningar. SRF Malmö välkomnar också till sopplunch på föreningen måndag den 20 mars klockan 13. Vi serverar då svampsoppa och ett gott bröd och avslutar med kaffe och en liten kaka. Du får allt det här för 20 kronor. Vill du ha med så anmäl dig till kansliet, telefon 040 25 05 40 eller mejla till info@srfmalmo.se senast måndag den 13 mars. Varmt välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö välkomnar också till föreningen onsdag den 22 mars klockan 18. Seniorshoppen som besökt oss några gånger visar då vårens mode. Enligt försäljaren så finns kläder för alla damer från 25 år och uppåt i storlekarna 36-52. Vi har möjlighet att handla antingen kontant med kort eller med inbetalningskort och vi kan prova kläder i lugn och ro under kvällen. Vi börjar med att äta något gott som kostar 75 kronor. Vill du ha en trevlig kväll så anmäl dig till kansliet senast måndag den 13 mars. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. Och SRF Malmö avslutar med en uppmaning. Kom och spela kort på föreningen. Fredag den 24 mars klockan 18 spelar vi återkort på föreningen. Adressen är Wendelsfridsgatan 13. Vi håller på tills vi är nöjda. Spelet sker med punktmärkt kortlek. För att spelet ska fungera krävs det att alla kan spela på egen hand. Du tar själv med dig vad du vill äta och dricka. Känner du för att delta så anmäl dig senast tisdag den 21 mars till kansliet. Välkommen också hit, hälsar styrelsen.
Och vi har förändringar i kollektivtrafiken som gäller Malmö. Stadsbuss 8, hållplats Malmö-Hyljebadet, läge A, flyttas cirka 100 meter norrut mot Kroksbäck. Det är ett stenkast från badets sydvästra hörn. Och där ska den vara mellan måndag den 30 mars klockan 8 och den 12 maj klockan 15. Stadsbuss 6, hållplats Malmö-Värmlandsplan, läge A, är avstängd på grund av vägarbete. En tillfällig har ställts ut cirka 50 meter framåt i bussens färdriktning. Och så ska det vara fram till den 19 maj klockan 15. I Limhamns centrum börjar man också vägarbeta måndag morgon. Buss 33 kan då inte köra på Järnvägsgatan och hållplatserna Limhamns centrum, läge C och D, dras in. Den som använder dem hänvisas till att ta linje 4 från Limhamns centrum, läge A, som ligger in på Linnégatan, och sen byta till linje 33 på hållplatsen Hyllie kyrkoväg, läge A, respektive läge B, som ligger på Kalkbrottsgatan. Hållplatsen Hyllie kyrkoväg C dras också in, och här hänvisar man också till Hyllie kyrkoväg B.
Anslagstavlan för mellersta och sydöstra Skåne innehåller två meddelanden från SRF Lundabygden. Det första är en kallelse och inbjudan till årsmötet lördag den 25 mars. Det är dags att avsluta år 2016 och det gör vi på det sedvanliga årsmötet som i år är förlagt till Finn In i Lund. Till förhandlingsledare har vi bjudit in Lunds kommuns vice kommunordförande och tekniska nämndens ordförande Emma Berginger. Vi ska förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna äta en enklare meny. Vid en anmälan till årsmötet vill vi veta om du stannar kvar och äter middagen som serveras klockan 16.30. Menyn är kallfärsbiffar med hemgjort mos, ärter, lingon, gräddsås, sallad och bröd. Alternativt varmlökt lax med vitvinsås, Västerbottens ostpotatiskaka, sallad och bröd. Kaffe och kaka och lättöl och vatten ingår. Önskar man serveras något starkare till maten betalar man det ur egen ficka. När du anmäler dig vill vi veta om du behöver specialkost eller har andra önskemål kring maten. Detta alltså lördag den 25 mars mellan klockan 15 och 19 på Finn-in i Lund på adressen Dag Hammarskjölds väg 2. Sista anmälningsdag är torsdag den 16 mars till kansliet. Telefon 046 211 06 74. Eller så e-postar du till srfkansli.lundabygden@bredband.net. Avgiften är 100 kronor om du stannar och äter middag. Och SRF Lundabygden har också en SRF-träff måndag den 27 mars. Till denna träff har vi bjudit in ICAP och Björne Samuelsson som berättar och visar senaste modellen av läskamera, punktdisplay och fickminnen samt senaste nytt från USA-marknaden med teknisk utrustning för synskadade. Detta måndag den 27 klockan 13.30 till 16 i föreningslokalen på Tordensvägen 4i på Klostergården i Lund. Kaffe och kaka kommer också att serveras. Deltagaravgiften blir 20 kronor och anmälan till denna SRF-träff gör du senast torsdag den 23 mars till kansliet. Välkommen! Och det fick bli sista ordet i årets 10:e nummer av Skånes taltidning. Årets 11:e kommer nästa fredag den 17 mars.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon till redaktionen 040 611 1020 och till expeditionen 040 611 5704. E-post skanestaltidning@skane.se. Hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!